Hej och välkomna till Lidingö Samtals podcast igen. Och den här gången har vi dessutom gäster med oss och det är Lidingö Vänner som är med, för de flesta av våra lyssnare en välkänd grupp som har synts mycket i de lokala anslagstavlorna och så vidare. Men ni kan väl få presentera er själva, så att jag börjar med att låta gästerna här säga hej.
Jag kan börja. Anders är ju visserligen ordförande för vårt illustra sällskap Lidingö Vänner. Jag heter alltså Helena Bergholtz och jag har ett långvarigt förflutet i Lidingös kommunalpolitik för Liberalerna, dåvarande Folkpartiet heter vi. Och jag har också ägnat mig åt riksdagsarbete i 10 år och Europarådet och landstinget och sådär. Så att jag har ägnat mycket av mitt liv åt politiken. Och i botten är jag jurist och där konstaterar jag att man har bra nytta av juridiken när man håller på med politiken. Jag bor i Gåshaga. Jag har bott här i 13 år och har tidigare bott i Käppala. Och jag kan bara nämna som en liten kuriosum att jag var med och planerade Gåshaga på sin tid. Och det var väldigt roligt när vi höll på med det i kommunstyrelsen. Och det var ingen bråk, utan alla var så överens om det mesta. Så att det här med Lidingös miljö ligger mig ju som gammal Lidingö väldigt varmt om hjärtat.
Mm. Välkommen.
Helt kort jag.
Och tack. Anders?
Ja, jag är en professor emeritus från Göteborg. Men min kontakt med Lidingö kom tidigt när jag var 7 år, då morfar byggde en stuga i Trolldalen. Och jag har besökt den stugan med mina föräldrar till en början då, och så småningom har det blivit min permanenta bostad efter att jag köpt ut syskonen. Och Trolldalen känner alla Lidingö-människor till troligen som en idyll, och vi bor i idyllen. Min politiska aktivitet har varit också i Folkpartiet. Jag gick med redan när jag bodde i Göteborg. När jag kom till Lidingö så gick jag med och var med i styrelsen i några år. Och mitt huvudsakliga intresse politiskt lokalt i Lidingö har att göra med stadsbyggnad. Men jag är intresserad av stadsbyggnad även nationellt. Och speciellt så är jag intresserad av bostadsfrågan, så som den har utvecklats under några decennier i den här tiden utav bostadsbrist, lite byggande och lågränta. Det skapar en miljö som är problematisk, börjar uppmärksammas mer och mer. Och det pratar jag gärna om, men när det gäller Lidingö så är det framförallt Rudboda och Lidingö centrum och Högsätra som har varit intressant under några år inom Lidingö Vänner, som är en liten grupp av mycket intresserade personer som är politiskt egentligen oberoende av partipolitik. Slut.
Mm. Välkommen du också. Och sen har vi då min broder och vapendragare här, Lars. Du får säga hej också.
Ja, hej. Jag kan ju då säga att dagens ämne som vi tänkte fokusera kring Rudboda torg ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Som 10-åring, eller egentligen 9-åring, flyttade jag till Rudboda och bodde där av och till ända fram till för några år sedan, bara när jag flyttade tillbaks till mina gamla hemtrakter i Baggebebodal. Men jag har sett Rudboda torg växa upp från en grusplan till det som det har blivit i olika omfattning. Jag satt i äldreomsorgsnämnden när det skapades handikappbostäder till exempel vid Rudboda torg. Och när det även omvandlades fritidsverksamhet till förskoleverksamhet i lokaler där.
Mm. Och sen är det jag då, Micke Anderberg, som också rattar tekniken här idag. Och jag är ju i sammanhanget den juniora, så att säga, då, med ganska lite erfarenhet från Lidingö-politiken. Jag har dock suttit med i 3 olika nämnder. Suttit med i utbildningsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden och även tekniska nämnden under olika perioder. Så lite har jag varit med i alla fall i den lokala politiken. Men så här var Rudboda torg, det är ju på tapeten just nu. Det ligger ju ett förslag från staden vad man ska göra. Vem vill berätta lite mer för lyssnarna om det?
Jag skulle kunna inleda och säga att det var ju från början lite mer tänkt. Och en Stockholms kooperativa bostadsförening hade ju långtgångna planer på att bygga i en kraftig slänt på andra sidan Lojovägen och även på den gamla kyrktomten. Kyrkan är ju inte en kyrka där längre utan ganska gravt mögelskadad. Mm. Men av olika skäl som jag inte är insatt i så blev det ingenting av det.
Vi talar om Rudboda torg, men jag vill betona att hela Rudboda-området är ju föremål för utveckling där, för att det kommer ju att byggas ett stort antal bostäder där och många som flyttar in. Och det gör ju också att frågan om Rudbodas utveckling börjar bli akut. Hur ska man ta tillvara? Hur ska man ge de här nya invånarna Rudboda service? Och hur ska man göra det attraktivt att bo där? Mm. Det är en fråga som vi måste ta ställning till. Jag kan bara nämna en sak som jag är glad åt när det gäller Rudboda. Det är ju då att för många år sedan så hade man en ful bensinstation i hörnan mot Bossevägen. Den försvann så småningom och då fick vi till stånd Lidingös finaste äldreboende som heter Silverhöjden och som är väldigt omtyckt och eftersökt hos många äldre Lidingöbor. Och det här bör ju kunna bidra till att lyfta hela Rudboda-området. Men som det nu ser ut så tycker jag att det ser urtråkigt ut om man säger så. Vi måste göra någonting åt gestaltningen, inte bara innehållet utan också se till att det är trevligt att se på.
Det håller ju jag med om också och vi har ju skrivit en del i Lidingö nyheter om det här och även på anslagstavlan. Och en av de saker som vi tycker i Lidingö Vänner är att man ska ta vara på kompetens som kan finnas utanför kommunen. Och då nämner jag särskilt ett bolag som heter ICA Fastigheter som vår arkitekt inom Lidingö Vänner, Carl Alexandersson, flera gånger har nämnt är väldigt, väldigt bra och kompetent bolag som skulle kunna ta vara på inte bara den här lokala ICA-butikens intressen utan faktiskt skapa tillsammans med kommunen en riktigt, riktigt bra miljö som både ger underlag för ICA-butiken och som blir trivsam för Lidingöborna. Orsaken till att Carl Alexandersson framhåller ICA Fastigheter är att det finns goda erfarenheter från annat håll där de har skapat miljöer som inte är extremt kommersiella som man skulle kunna tro om man tänker på att det är ett ICA fastighetsbolag utan faktiskt skapa väldigt fina miljöer. Det är värt att titta på.
Mm. Jag vill ju betona när det gäller den här ICA-butiken att den är ju väldigt uppskattad. Det är inte bara en lokal butik utan jag förstår så far folk från hela Lidingö för att handla i denna alldeles utomordentligt fina ICA-butik. Och de är intresserade av att expandera. Man behöver få större ytor, man behöver också ha tillräckligt med parkeringsplatser. Och jag vet att Lidingö Näringsliv, som Lidingö Vänner har nära kontakt med, de är också väldigt engagerade i frågan att utveckla Lidingö i Rudboda. Så att det här finns ju saker att ta tag i. Man ska kunna göra, men vad jag bedömer så tar det oändlig tid att det ska hända någonting. Och det är det vi är så trötta på i Lidingö Vänner. Det måste hända någonting.
Ja, om man tittar på planen som ligger nu så ska de ju i princip prata hela 2021 och först 2022 kommer ju någon form av förslag som de kan agera på och komma igång med projektet. Så att det är ju det är ett år kvar innan det överhuvudtaget blir någon verkstad liksom. Och det är ju på något sätt symptomatiskt för inte bara Lidingö stad utan överhuvudtaget kommunal verksamhet så att säga. Att mycket tar ju väldigt lång tid. Och det är klart det är många olika personer som ska höras och tycka och sådär. Men ändå det tar tid. Vi hade ju ett avsnitt här för ett tag sedan vi pratade om Högsäterområdet. Och det är lite grann samma sak där också. Att det kommer ju också ta en väldigt lång tid innan man ser skillnad. Mm. Men jag skulle vilja lyfta upp en aspekt där, för att jag bor ju förvisso inte i Rudboda utan i Skärsätra, men det är ett annat sånt här litet centrum som vi har här på Lidingö, och en av utmaningarna som vi har sett där är ju att försöka hålla kvar och hålla butiker lönsamma så att säga, när de är en bit ifrån de stora centrumen så att säga, för att folk flockas ju ofta till de större matvaruaffärerna eller till Systembolaget och sådär. Och nu när vi är ju i slutfasen förhoppningsvis av pandemin, men den har ju fått en helt speciell effekt på det här, för nu jobbar ju folk hemma, många som kan, och helt plötsligt så finns Lidingöborna kvar på ön även dagtid. Hur tror ni att det här kommer påverka gestaltningen av ett modernt centrum framåt?
Och vi har ju från Lidingö Vänner tagit upp det där i vårt tänkande och sett att man bör ha en typ av gemensamhetslokaler i våra olika stadsdelar. Våra olika stadsdelar har ju var sitt eget centrum, och de lever ju liksom sitt eget liv, och sen har vi då det centrala Lidingö centrum. Men att man kan, även om man jobbar hemma så behöver man då gå hemifrån. Att då ha en mötesplats där man kan kanske ta lite kaffe eller äta någon enklare måltid och känna att man har gemenskap med andra människor när man då inte kan ha det med sina arbetskamrater. Det tror jag kommer att bli en väldigt viktigt inslag, verkligen. Och alla talar ju om att de här kontorsytorna som man nu har stora kontor runt om, de kommer att krympa. Företagen kommer inte behöva så stora ytor. Men man behöver en annan typ av ytor, och det är just där mötesplatser.
Vi kan ju se den historiska utvecklingen. I början var ju Rudboda torg. Ja, det fanns ICA-butiken som förut var Norrmalms från början. Och då var det inte så många kunder där, utan det har blivit senare. Min mamma brukar säga att hon fick lappsjuka om uttrycket till oss, för hon var väldigt ensam när hon handlade där. Men sen fanns det en kiosk, det fanns post, det fanns en bank. Det fanns ett bibliotek, men befolkningsunderlaget har inte räckt till. Så det var en av tankarna med att nu ska det ju bli då, det har ju stått då att om det var 108 lägenheter, det är bostadsrättsföreningen Lojo som då släpper till mark för byggande av det. Men sen var ju det då även SKB. Och där tog det så lång tid så att det hela rann ut i sanden. Men tanken var att det skulle vara en ökning av, i närområdet kring Rudboda torg, för att ge ett underlag, tänkbart underlag, både för verksamheter vid torget, men också för kommunikationer. För att i och med att hela Storstockholms invånarantal ökar, om Lidingö då stagnerar, så får vi relativt mindre. Vi får inte så mycket resurser för kollektivtrafik, därför att resten av Storstockholm växer så mycket, så man måste, regionen måste sätta in resurserna i andra områden. Och då som tanken var att inte öda bort väldigt viktiga grönområden, utan se vilka områden som kan ge trevliga bostäder nära torg eller lokala centrum, för att stärka och öka möjligheterna både till kommunikation och till olika gemensamma lokaler, kaféer, restauranger eller vad det nu kan vara.
Helt enig. Lidingö Vänner är helt eniga med den här synen som du, Lars Björndahl, beskriver. Och vill man som många ha en stombuss som snabba på kommunikationerna och transporterna till Stockholm ifrån området kring Rudboda, så är det absolut nödvändigt att man skaffar mer bostäder just där. Och det kommer ju för lång tid framöver, alltid egentligen i växande grad snarare, bli så att Stockholm erbjuder flera arbetsplatser för Lidingöbor än vad Lidingö kommer att göra. Samtidigt så vill jag framhålla att om vi då bygger bara för välbeställda, då får man ju det problemet att de som ska komma, handelsanställda och sjukvårdspersonal, förskollärare med flera, även poliser eventuellt, de måste resa inte från Stockholm, för där kommer de inte bo, utan de kommer bo i kranskommunerna kring Stockholm. Så det blir väldigt mycket besvärligare för folk att ta sig till Lidingö än vad det är nu. Hyresregleringen kommer successivt att försvinna, och de som förut kunde njuta av billiga lägenheter på grund av hyresreglering, de kommer inte kunna finnas kvar på ön heller. Så att man måste faktiskt hitta på lösningar både för att skapa bostäder, så kallade åtkomliga bostäder, och kommunikationer för att Lidingö ska ha en bra framtid för oss alla.
Jag håller helt och hållet med. Jag vill tillägga att vårt tidigare kommunalråd Paul Lindqvist myntade ett uttryck, i alla fall var det jag, så det första gången jag hörde det var det från honom. Lidingö är inte en förort, det är en efterort. Just därför att för att komma till Lidingö måste man passera andra förorter och Stockholm. Mm. Mm. Och det ger oss andra förutsättningar än många andra kringkommuner, kranskommuner.
Mm. Så sant.
Det är hopplöst läge. Vi är bara omgivna av vatten. Alltså.
Helena, kan du hålla upp din mikrofon?
Så. Vi har ju då ingen direkt anknytning annat än via Stockholm då, till några andra landområden. Utan det är vatten överallt, alltså, vilket är charmigt men är besvärligt ur trafik. Men får jag bara en fundering till angående det här med gemensamma lokaler i Rydboda, så är det så att Lidingös befolkning blir ju äldre och äldre, vi blir fler och fler, och ju ensamhushållen ökar ju inte bara i Stockholms innerstad utan också på Lidingö. Och jag tror att de människor som är äldre och framförallt som lever ensamma har ett stort behov av att ha lokaler dit man kan gå. Mm. Och det skulle också då kommunen kunna använda för att träffa de här äldre. Vi har ju det här mötesplatscentrum som ni säkert känner till i stadshuset. Men vi behöver ha flera lokala mötesplatser i de olika stadsdelarna. Så det tycker jag vi ska jobba för att vi får. Kommunen har ett intresse av det också.
Bra, Helena. Och då kan jag ju säga att det tar ju ett tag innan man får de där lokalerna. Och dessförinnan kommer vi behöva ha medborgardialoger omkring stadsbyggnadsfrågan. Och var ska de äga rum? Ja, det blir ju stadshuset förstås, men hade det funnits en lokal i Rydboda så hade man naturligt haft det där och så fått betydligt flera deltagare.
Mm. Ja, nej, men, och just det här med att få igång ett fungerande umgängesliv, eller vad man säger, mellan boende, man börjar känna igen varandra, man hejar på varandra, det är ju också det mest effektiva sättet att stävja brott, att överhuvudtaget göra det till en trivsam miljö, därför att när folk börjar känna igen varandra så skärper man sig lite och inte liksom beter sig hur som helst, så det är viktigt på många sätt.
Vad ska jag tänka om mötesplats Rydboda? Mm. Ja, för vi har ju som sagt också ett äldreboende, och även de, många av dem är gamla naturligtvis, och så kan de också ha behov av att komma till andra lokaler än de som finns i själva äldreboendet. Mm. Här har vi någonting att ta upp.
Oh ja, jag håller verkligen med om att detta att ha mötesplatser, och inte minst för äldre som tenderar att bli ensammare och ensammare med åren. Mm. Det slog mig bort en sak där staden gjorde fel, ansåg jag, så jag bråkade en del, inte bråkade men jag framförde synpunkter på det. På Näset så skulle man ha en lokal som staden finansierade för äldre att träffas, men problemet var att då konkurrerade man ut ett café. Mm. Och det måste ju staden se upp med. Mm. Att finns det något som ändå fungerar som mötesplats, så ska man ju inte då göra en alternativ verksamhet som skattefinansierad och som tar död på, så att säga.
Vad jag tror du tänker på, det är det här som heter mötesplatskällan som låg i på Näset, och det var också tänkt då för äldre, och jag tror inte att de var inte ett café, ett alternativ. Utan de behövde ha det här, det var kaféverksamhet och lite underhållning och man hade viss koll på varandra också, hur man mådde. Ja. Så att det är en helt, det kan inte säga att det var egentligen en konkurrens från
Nej, vad jag säger, jag vet att diskussionen uppkom där, och vad jag ville få fram då var att man får vara försiktig när man har skattepengar, så man inte sätter enskilda näringsidkare på pottkanten. Sen som du säger, Helena, stämmer helt och hållet att det kan finnas andra skäl och viktiga skäl.
Problemet med centrum det är nog att när vi byggde med nuvarande Lidingö centrum så är ju, vi visste ju det när vi planerade det i kommunstyrelsen för många år sedan, att det skulle ta väldigt mycket resurser från de lokala centrum. Alltså. Till exempel när det gäller bibliotek. Va? Det var bättre med ett stort bibliotek i centrum än att ha stadsdelsbibliotek, tyckte flera. Så. Så att det här är en ganska knepig avvägning. Men jag tycker vi ska försöka hitta centrum, alltså lokala mötesplatser i centrum. Mm. Mm. Eller i Rudboda och andra stadsdelar.
Sen finns det ju en aspekt till på Rudboda också som man kanske inte ska glömma. Och det är att det är ju porten till Lidingös gröna norra del, kan man säga. Liksom. Att det är ju många människor som av olika anledningar dras ut mot norra Lidingö. Det är allt från att man rastar sina hundar på de här både agilitybanan och mitt emot där det här öppna fältet. Vi har alla konferensanläggningarna som ligger där längst ut och det kommunala bondgården längst ut där också. Det finns ju flera stycken olika verksamheter som drar folk ut där helt enkelt, och att även de kan ju faktiskt bidra till att hålla ett sånt här centrum gående, att det blir lönsamt att driva då verksamhet där. Så, Anders var inne på lite det här med att det behövdes just olika typer av bostäder för att kunna på ett enkelt sätt hålla den här servicenivån också. Att de vi hoppas då kanske ska driva ett café från 6 på morgonen till 23 på kvällen, att de kanske inte har råd med ett radhus i Rudboda själva. Och jag vet att det finns ju en tanke att det ska byggas fler lägenheter också, vad jag förstår, ovanpå nuvarande ICA-butiken i princip då. Men är det någon som vet, är det tänkt som bostadsrätt eller hyresrätt, eller vad är det man tänker sig där?
Jag vet faktiskt inte, du kanske Lena vet, men jag kan säga så här att ska man ställa krav på det här så måste man ha en syn på att blandad befolkning är ett viktigt mål för en kommun, och det är långt ifrån vad den nuvarande kommunledningen tänker. För att de ser nog snarare till att vi får välbeställda människor till Lidingö. Och då blir det ju mest bostadsrätter. Och oavsett om man bygger hyresrätter eller bostadsrätter så är det idag marknaden som bestämmer priset. Och eftersom det är bostadsbrist och lågränta så blir allting dyrt. Och då kommer vi inte få hit de här människorna som vi pratade om för en stund sedan. För att man ska få till det så krävs det ett helt nytänk faktiskt. Och det måste ske på nationell nivå. Det klarar inte kommunen själv. Och jag tror att vi skulle kampanja något för att få en ny bostadspolitik i hela nationen. Och en lite grann förändrad syn på markanvisningar. Då kan man få rätsida på det där inom ett par tre decennier kanske. För hyresregleringen bör avskaffas på sikt. Den har stora skadeverkningar, men man kan inte göra det omedelbart. Och det räcker inte, absolut inte, med att man höjer bostadsbidrag och sådana saker för att kompensera det som pågår nu. Utan det krävs faktiskt nytänk.
Mm. Men jag vill verkligen säga att jag reagerar starkt på den nuvarande kommunledningens sätt att förändra de planer som lades upp för innan den här ledningen kom till, där man faktiskt tagit bort väldigt mycket lägenheter, oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter, och det minsta som ska vara är ju då radhus, vilket ju gör, som ni har påpekat i artikel efter artikel, att kostnaderna liksom täcks inte för allt som ska byggas i gator och liknande, utan kommer säkert att belasta skattebetalarna på ett helt annat sätt än vad man generellt gör med sånt där. Så jag måste säga, en tillnyktring i Lidingöpolitiken är väldigt viktig. Vi behöver just en blandad bostad, ett blandat bostadsutbud, och inte minst som du nämnde, Anders, med förskollärare, omsorgspersonal, som annars ganska snabbt får kortare resväg och kanske till och med högre lön om de inte åker till efter orten Lidingö utan stannar i någon annan förort eller i Stockholm.
Cyniskt resonemang man har från kommunledningen, man säger att man vill, och det har jag hört dem säga, att man vill bara ha hit människor med god ekonomi, alltså. Att det blir en slags mycket medveten segregering som man har i så fall. Så att det här är väldigt tråkigt.
Ja.
Verkligen, att man går ut med den attityden. Och hur många ungdomar idag kan kvala in på detta? Det kan de inte, alltså. Att det blir en medelålders och äldre befolkning med god ekonomi. Och det kan inte samhället klara av att bara ha det.
Och sen blir ju problemet att även om de med god ekonomi har god ekonomi och goda pensioner, sen blir de äldre, och är de väldigt många äldre, så kommer staden att få kostnader. Så då frågar man med den här attityden att man ska ha de lönsamma invånarna. Hur ska man då göra när de blir gamla?
Ja. Och där har jag uppfattat att kommunledningens attityd är att människor ska bo hemma i sina bostäder så länge det bara går. Och så får man då förlita sig på hemtjänst. Och det är klart att det kan ju kanske fungera, men det kräver ju att man har väldigt mycket kompetent hemtjänstpersonal. Mm. Och det funkar ju inte bra nu, det har ni säkert uppfattat också. Att det är många problem kring den här omorganisationen när det gäller hemtjänsten.
Ja, det är en spännande tid vi har framför oss, men vi har pratat i snart en halvtimme. Det är ett intressant samtal, tycker jag. Hoppas att det här engagerar er som lyssnar, och gör det, så passa på att kommentera när det här kommer upp då i de olika publika forumen som finns här på Lidingö. Och ni kan även gå in på där vi har våran podcast då, på anchor.fm/lidingösamtalpodd, fast utan öprickar då. Och där kan man även lämna då ett inspelat meddelande som vi kan ta med i framtida program. Men jag tänkte att jag låter er i tur och ordning få göra en för att använda då en juristuttryck här nu då, till Helenas glädje då, så en slutplädering. Så att om jag därmed också lämnar ordet till dig, Helena, om du vill skicka med några sista tankegångar till våra lyssnare, vad skulle det vara?
Vänner är ju väldigt angelägen om att vi ska diskutera de här stadsplanfrågorna med medborgarna. Att vi ska ha en, vad vi kallar för, medborgardialog, där människor, om de vill, har möjlighet att komma med synpunkter och önskemål. Och det är ju också så att vår lagstiftning säger detta, att man ska ha medborgardialog, medborgarinflytande över planering. Mm. Och detta måste ju komma igång tidigt, för att om man kommer för sent och har kommit för långt i planerna, då är det så svårt att ändra planerna. Så att vi, det är kanske vårt syfte, och Anders kanske kan bekräfta det också, vårt syfte med Lidingö Vänner är att starta då en dialog, helt enkelt. Att göra människor medvetna om vad som är på gång och försöka ibland kanske lägga fakta till rätta också. Och jag tycker nog att vi från Lidingö Vänner ändå, vi följer ju då vad som helst står på Lidingö anslagstavla, och där har vi ju ändå fått en hel del respons på våra inlägg i Lidingö Nyheter.
Mm. Tack för det, Helena. Och Anders, vill du lägga till någonting?
Nej, det är väl samma sak. Alltså, jag tycker uppmärksamma stadsbyggnadsfrågor. Läs Lidingö Nyheter när regelbundet, och anslagstavlan när vi publicerar oss, och vår Facebook-sida, både Lidingö Samtal, tycker jag, och Lidingö Vänner, så blir det lättare att följa stadsbyggnadsfrågor. Det finns ju många andra frågor, men stadsbyggnadsfrågor bestämmer ju faktiskt hur staden kommer att se ut under lång tid framöver.
Så är det ju. Och Lars?
Ja, jag skulle med stor tacksamhet vända mig till våra representanter här för Lidingö Vänner. För jag tycker det är väldigt trevligt att ha samtal, och jag tycker ni har gjort väldigt betydelsefulla insatser i form av insändare. Vi har inte riktigt haft den profilen, men vi tycker också att stadsbyggnadsfrågor är viktiga. Och jag tycker alla våra inlägg har visat att just att stadsbyggnadsfrågor glider in i andra lokala frågor och påverkar dem. Och jag tycker det är väldigt kul och jag hoppas att vi kan mötas i fler sådana här samtal, och inte annat för att på det sättet nå ut till ännu fler Lidingöbor. Och jag vill säga, som Micke sa här nyss, väldigt viktigt att det är så enkelt att, om inte annat, skicka en sån där tummen upp eller en kort kommentar, en kort fråga. Det här skulle vi vilja ha lite diskussion om. Mm. Och jag tycker också att vi befinner oss alla på den icke-socialistiska fronten eller den borgerliga sidan. Och att vi kan ha sådana här samtal. Vi ser att vi har lite olika infallsvinklar. Men, och det här som ni talar om, det är precis också vad Lidingö samtal vill ha. Ibland saknas det kunskap om vad som har hänt tidigare. Mm. Och vad som är bakgrunden. Jag har faktiskt i något sammanhang när ni skrev om Högsätra, så gick jag in och berättade vad den tidigare kommunledningen hade haft för syfte med det. För då kommer saker och ting ofta i lite annat ljus.
Ja, precis.
Tack så hemskt mycket. Jag tycker det var jättekul att få prata så här direkt med er.
Och jag tycker Lars sammanfattar det där väldigt bra, så det är inte så mycket mer jag kan lägga till på det. Men jag passar på att citera min favorit-tv-serie The West Wing, eller Vita huset, som säkert många av våra lyssnare har sett. Och där finns ett avsnitt där presidenten säger att demokrati handlar om att beslut fattas av de som dyker upp. Och om man inte gör det, då är det vi, alltså politikerna, som då sviker sina väljare, eller väljarna som sviker sina politiker. Och jag tycker att det ligger väldigt mycket i det egentligen, att det här samtalet som vi försöker att dra igång på Lidingös olika fora, inte minst här i podcasten, det är ett viktigt sätt att göra våra politiker uppmärksamma på vilka tankegångar som finns där ute. Så tveka aldrig att öppna munnen, ni som hör och ser och lyssnar och läser det här. Och jag hoppas också att vi därmed också kan göra flera sådana här samarbeten med er i Lidingö Vänner. Och jag håller alla tummar och tår för att vi efter sommaren kanske till och med faktiskt kan göra fysiska aktiviteter igen också. Det tror jag många av oss ser fram emot. Men med det så vill jag tacka för er som har lyssnat jättemycket. Och vi är tillbaka igen inom inte allt för lång framtid med ett nytt avsnitt. Så sprid gärna budskapet om att vi finns. Prenumerera, ladda ner och lyssna och sprid det bland vänner och bekanta. Det är så vi blir större, det är så vi får större impact och vi kan åstadkomma förändring. Tack allihop, ha det bra nu. Hej då.